Podplay.
Fransmännen kom från ingenstans. Nu är det varje man för sig själv. Skrikande kamrater famlar efter något att hålla fast vid. Innan de desperat kippar efter andan en sista gång. Och följer sitt brutna fartyg till havets botten. Christopher Columbus har tur. Han får grepp om en vrakdel. Med den utsträckt framför sig sparkar han sig bort från den gräsliga scenen där bakom. Med siktet rakt fram mot land. I 10 kilometer sparkar han, utmattad, dyngsur och iskall, i Atlantens gråa vatten. Till slut känner han den underbara känslan av sten under fötterna och stapplar i land på en klippig kustremsa. Det rödlätta håret är som en mörk sörja i pannan. Den långa kroppen skakar och drar girigt efter luft. Och de gråaktiga ögonen flackar efter något att fästa hoppet vid. Men så inser han var han har hamnat. Kap Sankt Vincent. Den sydvästligaste punkten i hela Iberien som pekar rakt ut i Atlanten. Nära platsen där Henrik Sjöfararen började sin resa till Afrika. Christopher faller ner på sina knän. Han förstår att detta är ett tecken från Gud. Han ska gå i Henriks fotspår. Han ska ta sig dit ingen annan varit.
Du lyssnar på historien om Christopher Columbus. Den äregirige seglaren som tog sig till en ny värld men aldrig insåg själv hur mycket han förändrat historien. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Christopher Columbus är 24 eller 25 år gammal när han spolas i land i västra Portugal den 13 augusti 1476. Detta är långt före reseförsäkringar eller facklig hjälp. När handelsfartyget han jobbat på går till havets botten betyder det att han är arbetslös. Och långt hemifrån. Men vart hemifrån egentligen är, det är lite oklart.
Det är vagt. Vi känner inte till så jättemycket, och det är just därför det har blivit diskussioner om från vilket land han kom. Var han katalan eller var han italienare, Genova och så vidare.
Det här är Dick Harrison, historiker och professor vid Lunds universitet.
Men det mest sannolika är trots allt att det kom på Genua.
Genua var då en självständig republik i dagens Italien. Och stadens sjömän har rykte om sig att vara bland de bästa i världen. Och det är i deras fotspår Christopher går.
Men vi har ingen som helst aning om vad han gör när han är liten. Hans barndom är ett stort frågetecken. Troligen så går han till sjöss i tonåren, gissningsvis, eftersom vi vet att han får en ganska stor maritim erfarenhet.
Det enda som verkar säkert är att han föds 1451, antingen i augusti, september eller oktober, och att han redan som ung är vansinnigt ärgirig. Minst lika troende, humorlös, driven och en naturbegåvning på allt som har med sjöfart att göra. Han spenderar flera år till sjöss och jobbar för ett av de handelskonsortium som gjort Genua rikt och mäktigt. Men utanför Portugals kust råkar de på en fransk flotta som bestämmer sig för att anfalla trots att det råder fred mellan Genua och det stora mäktiga landet. Och nu står Christopher här på stranden utanför staden Lagos och känner Guds försyn leda honom. Efter lite återhämtning tar han sig till Portugals imponerande huvudstad Lissabon. Själva stadskärnan verkar liksom omfamna Atlanten och välkomna den i sitt grepp. Nu på sena 1400-talet handlar allt om sjöfart och upptäckter. Portugal är tidens banbrytare när det kommer till att hitta nya ögrupper, anlägga handelskolonier och importera dyrbara varor från fjärran länder. På Lissabons pirer ser Kristoffer alla tänkbara kryddor lossas från skeppen. Silkestyger och otaliga slavar från Afrikas västkust. Men det finns en sak som lockar honom mer än något annat. Guld.
Om man lägger sig i Lissabon, alltså gör det till sin bas, då är det man är ute efter. I övrigt så var Portugal ett ganska litet europeiskt kungarike. Det kastilianska riket, det aragoniska kronan i Spanien, var mycket mäktigare. Dessutom är det bara rena rikedomar i traditionell bemärkelse han är ute efter. Så att han lägger sig i Lissabon och blir stationär där och använder det som bas, det beror med all säkerhet på att han är intresserad av den atlantiska sjöfarten, upptäckterna och de rikedomar som står att finna.
Det finns även ett välmående genuesiskt samhälle i Lissabon och Kristoffer har inga problem att göra sig hemmastad. Ganska snabbt hittar han faktiskt mer än bara ett hem. Han hittar en tjusig ung kvinna som heter Felipa. De två kommer bra överens och bestämmer sig för att gifta sig. Men detta verkar inte vara något kärleksäktenskap direkt. Något Kristoffer dock verkligen faller för är att Felipas familj är adlig och bor i ett betydligt bättre hus än han själv. Dit flyttar han kort efter äktenskapet. Att vara ingift i adeln innebär kontakter ända upp i hovet. Och det behövs för en så ambitiös ung man som Kristoffer. För han går inte bara och gifter sig här i Lissabon. Han hinner jobba som kartritare och mönstra på ännu ett handelsfartyg också. På långa seglatser till Azorerna, Madeira, Afrikas guldkust, dagens Ghana och så långt norrut som Irland och Island lär han sig allt som går att veta om sjöfart, knopar, sjökort och att styra efter stjärnorna. Sånt klarar han med förbundna ögon. Han jobbar sig upp från matros till sjökapten med befäl över sitt eget fartyg. Och när han inte handlar med dyrbara laster från Afrika, ofta till fångatagna, förslavade människor, så läser Kristoffer. Han är en första klassens bokmal och begraver huvudet i den ena gamla kartboken efter den andra. Han läser allt han kommer över. Men allra helst gamla filosofer, naturvetare och geografer. Utöver all tid nedböjd över tunga pärmar med ett vaxljus som flimrar i ögonvrån sitter han ofta på sin tids motsvarighet till dark web. Skaskiga seglarkrogar. Här hör han gamla sjöbjörnar orera om allt de sett under sina långa år till sjöss. Ibland möter han folk från okända länder med helt annat utseende än något han sett tidigare. Kristoffer lägger ihop det ena med det andra, dubbelkollar med sina favoritgeografer och börjar sakta men säkert bli helt övertygad om något. Jorden, och särskilt Atlanten, är mycket mindre än vad man tror. En plan börjar ta form om att man kan nå Asien genom att segla västerut, trots att det går emot vad alla experter tror.
Och de har rätt. Indien och Kina ligger alldeles för långt bort. För att sätta det lite på perspektiv, man räknade ut ekvatorns omkrets redan under hellenistisk tid. Eratosthenes av Alexandria före Kristi födelse. Man vet att jorden är sfärisk. Ingen tror att jorden är platt. Det är 1800-tals dumheter som säger att Beltis-versionen trodde det. Man har också mycket realistisk uppfattning, matematiskt uträknande över hur stort jordklotet är. Columbus tror inte på det. Det finns ju ingen som har åkt runt och bevisat. Så han är inte ensam. Det finns andra som lägger fram samma idéer vid ungefär samma tid.
Ja, konsensus verkar vara att det vore självmord att försöka nå Asien över Atlanten. Och den enda kända vägen dit går över land. Närmare bestämt genom det osmanska riket. Ett imperium med bas i dagens Turkiet som kontrollerar den dyrbara sidenvägen och tar tullavgifter på alla dyrbarheter från de asiatiska rikena. Därför pågår en slags upptäcktshets i Europa. Alla stora länder vill hitta en ny väg till Asien och slippa ha att göra med osmanerna. Det beror lika mycket på ren girighet som på religiös övertygelse. Osmanerna är ju muslimer och de vill alla kristna kungar bekämpa, inte berika. När Kristoffer sitter i Lissabon är det just Portugal som leder det här racet med sina kolonier i Afrika och superskickliga seglare. Men deras plan går ut på att runda Afrika, om det ens är möjligt. Och det är alltså nu Kristoffers plan om att segla västerut börjar ta form på riktigt. Han är nu bombsäker på att han kan korsa det stora havet. Nu gäller det bara att hitta någon som är villig att sponsra hans vettvilliga idé. Tur då att han gift in sig i en adelsfamilj med kontakter vid hovet. 1484, efter 8 år i Lissabon, får den 33-årige Kristoffer audiens hos kung Chao. Han är en ung, blodtörstig och temperamentsfull härskare som inte brukar uppskatta folk som slösar hans tid. Med andra ord, en svårflörtad publik. Men Kristoffer är en narcissist av sällan skådat slag. Och dessutom bedrövlig på att läsa sociala sammanhang. När han väl sätter igång med sin pitch går det inte att få stopp på honom. Han märker inte alla höjda ögonbryn och himlande ögon runt honom. Kungens rådgivare fnyser häpet när han lanserar sin stora idé om att segla västerut och lägger fram sina påstådda bevis för Atlantens mindre storlek. Och värre blir det när Kristoffer ständigt på jakt efter status och titlar lägger fram sina villkor. Han måste utnämnas till amiral över Oceanhavet, vicekung och guvernör över all ny mark han hittar, med rätt till en tiondel av all inkomst Portugal gör på hans fyndigheter.
Det är helt i linje med hur man under sedmedeltiden agerar statusmässigt. Alla vill visa att de är någonting för att på så sätt komma uppåt i samhället. Det är okej att skryta. Så det här med titelfascinationen, det är inget speciellt för honom. Det hittar du bland i princip alla offentligt verksamma människor under sedmedeltiden. Så det är inte något att höja på ögonbrynen för. Det som sticker ut med Columbus, det är hans iver att ge sig ut på haven. Det är en ung man som vill ut och se världen. Idag skulle vi kalla honom entreprenör och äventyrare allt i ett.
Kung Chao säger nej tack. Kristoffer lämnar hovet kränkt och besviken. Ingen fattar ju hur rätt han har. Nåja, om portugiserna inte tänker sponsra honom finns ju en annan lirare på den iberiska halvön. En relativ nykomling på den internationella scenen, men som tar bestämda kliv mot rampljuset. Det förenade kungadömet Aragonien och Kastilien, eller Spanien som det snart kommer kallas. Här sitter två monarker på tronen, drottning Isabella och kung Ferdinand. De är mitt uppe i något enormt. Att återerövra Spanien från araberna. Och 1486, när Kristoffer flyttar till andra sidan gränsen, jagar den spanska armén just bort sina fiender från Malaga. Sen kan blicken vändas mot det sista emiratet på den iberiska halvön, Granada, med sitt mytomspunna fort Alhambra. Kristoffer behöver inte resa långt längs de kokheta landsvägarna innan han är framme i Córdoba, där kungligheterna håller hus för tillfället. Här har han lite mer framgång än hos det portugisiska hovet. Kung Ferdinand beställer till och med en egen kartbok för att kunna läsa på om det Kristoffer säger. Om hans plan skulle fungera och nå fram till Kina eller Indien, som allt öst om Iran kallas, skulle Spanien hoppa över en hel drös med steg i Europas makthierarki och trängas med Frankrike uppe i toppen. Om Kristoffer har rätt kan Ferdinand och Isabella båda bli väldigt rika, sprida den kristna läran österut och ge osmanerna en knäpp på näsan. Kanske till och med upptäcka nya landmassor. Allt sammantaget är det väldigt, väldigt lockande.
Problemet med portugiserna är dels att de är väl pålästa. De vet hur stor jordklotet är. Det andra är att de har satsat på ett annat projekt. Alla vill nå till Indien för att slippa Mellanöstern som transitland. Och att då satsa väldigt mycket pengar och prestige på en helt ny idé, där finns det ett psykologiskt motstånd. Det kostar detta. Och därför säger de nej, det gör man inledningsvis i Kastilien och Aragonien också. Dessutom så är man i Kastilien och Aragonien fullt upptagen med krig. Och det kostar också. Muslimerna kontrollerar fortfarande emiratet Granada längst ner på Pyreneiska halvön. Och det, att erövra det smäller tyngre.
Det blir alltså ett nej här med. Men inte lika slutgiltigt eller förnedrande som i Lissabon. De kommande åren kommer Kristoffer i långa perioder bo i och utanför Córdoba och blir en regelbunden gäst vid det spanska hovet. Och under tiden händer grejer i världspolitiken. På hösten 1491 står den spanska armén i en järnring runt Granada. Det sista muslimska fästet i Spanien är på väg att falla. Kristoffer är själv på plats den 2 januari 1492 när emiratet slutligen ger upp och öppnar portarna. Han sitter på en mulåsna och betraktar den rika stadens kapitulation. Medan segerjublet dånar från spanska armén rider Kristoffer ensam iväg från den historiska scenen. Han är inte nöjd. Han har slösat flera år av sitt liv på att sälja in sin expedition till portugiser och spanjorer. Men ingen verkar fatta storheten i det han erbjuder. Nu är han 40 år gammal. Hans hår har redan börjat vitna och magen blivit rundare. Han känner sig misslyckad och ouppskattad. Men ett par månader efter denna bittra ritur når en kunglig budbärare Kristoffer. Kungaparet vill att han infinner sig. Äntligen, tänker kanske den ambitiöse Kristoffer som anar vad saken gäller. Han hoppar på sin mula och rider mot ett möte som kommer ändra hans liv och skaka om hela världen. Ferdinand och Isabella har ändrat sig. De tänker sponsra hans expedition västerut och går också med på hans minst sagt ärgiriga villkor. Alltså samma ödmjuka saker, såsom titlar och rejäla procent på allt han hittar, som han ville ha från kungen av Portugal några år tidigare.
Det här var ju en jobbig jävel. Alltså han är enträgen. Han vill verkligen göra det här. Och han har tydligen folk som tror på idén också. Jag tänker om han går till något annat land. Ska vi ändå trots allt för säkerhets skull chansa? Hellre att chansa än att stå vid sidan av. Tänk om de hittar massa guldgruvor.
Kungaparet ändrar sig alltså inte bara för att de är lite berusade på segerns sötma. De vill kunna tävla med Portugal. Och Ferdinand drömmer allt mer om att kunna angripa Osmanska riket österifrån, från Asien. Och en dag ta tillbaka Jerusalem i kristendomens namn. Men mest av allt vill det ambitiösa kungaparet ha de skatter och rikedomar som handel med Asien skulle innebära. Kristoffers expedition kanske låter vansinnig, men den är inte särskilt dyr att sponsra. Men Kristoffer bryr sig inte särskilt mycket om varför de äntligen säger ja. Han ska äntligen få ge sig ut på sitt stora äventyr och bevisa hur rätt han haft hela tiden. Under resten av våren och hela sommaren 1492 jobbar han nonstop med förberedelser. Tre skepp köps till företaget och utrustas med all proviant, virke, verktyg och kartor man kan tänka sig. Runt 90 män rekryteras till besättningen och skickliga sjömän utnämns till styrmän, navigatörer och kaptener. Columbus själv är ju amiral nu och står givetvis högst i rang. Han vet att folk på pirerna höjer skeptiskt på ögonbrynen. Många tror han är galen och att hans expedition är dömd att gå under i Atlantens gråa vågor. Men han bryr sig inte om dem. Han vet ju att han har rätt och alla andra har fel.
Han behöver väldigt erfaret folk som han dessutom vet eller tror sig veta lita på dem. Så han väljer människor som har rest på Atlanten förr, gjort långa resor. Kan det där med färskvatten, inte få panik, annars hade den här resan varit dömd att misslyckas. Men nu kommer vi till det intressanta, även om man köper den testen så måste man klara av färskvatten. Och där finns det ingenting som kan rädda dig. Mat kan du variera, du kan ha usel kost som ger dig skörbjugg eller död av, men det finns åtminstone ganska mycket livsmedel du kan stoppa in i ett lastrum och du kan ransonera det. Men ifall du inte har färskvatten, då dör du. Men att vi vet det här innebär också att du har en risk för sjömän som ger myteri och säger vänd om nu har vi gått för långt. Och ger du dig ut rakt ut på öppet hav, då måste du ha mycket hård disciplin för att det ska fungera. Och hur får du det? Svaret är att du får det genom att folk litar på dig, litar på din erfarenhet, tror på dig. Så kaptenen måste vara karismatisk, stark och ha en besättning som är villig att resa rakt in i döden.
Den 3 augusti 1492 kastar besättningen loss från hamnen Palos i södra Spanien. Fartygen Pinta, Ninja och Santa Maria hissar sina röda segel och ger sig iväg mot horisonten. Ombord på Santa Maria står Kristoffer själv, klädd i traditionella gråa genuesiska kläder och med kartor och kikare nära till hands. Första anhalten är Kanarieöarna. Här fyller de på förråden ytterligare och reparerar fartygen där det behövs. Efter nästan en månad på öarna är det dags för den stora dagen. Nu bär det av på riktigt. Här utanför Afrikas västkust går en vind västerut. Den brukar seglare undvika. Man seglar mycket hellre mot vinden när man ger sig ut på Atlanten. Det kanske låter konstigt, men är helt logiskt. Så länge man har vinden mot sig går det alltid att vända om och komma hem till Europa igen. Men så tänker inte Kristoffer. Han leder sin lilla flottilj rakt in i vinden, hissar alla segel och låter naturens krafter bära dem västerut. Det han och hans besättning gör, så vitt han vet, har ingen människa någonsin gjort förut. Och ju längre ut på havet de kommer, desto tydligare blir det varför. Vågorna är enorma. Vinden piskar konstant saltvatten i ansiktet. Och hela tiden ligger en obehaglig fråga över de tre fartygen. Tänk om amiralen har fel. Kristoffer försöker lugna männen. Han för också dubbla loggböcker. I den ena underdriver han hur långt de seglat västerut, så det verkar som att de är närmare Europa och lätt kan ta sig hem. Den här falska loggboken låter han ligga framme, men i den andra för han noggranna och helt riktiga anteckningar. Och den här boken ser han till att låsa in och hålla gömd från mannarna. I oktober, när det har gått över en månad sedan de lämnade Kanarieöarna, börjar stämningen bli riktigt hetsk. Kristoffers trubbiga ledarstil och högtravande snack övertygar ingen. Och den 10 oktober är det nära myteri.
Vi ser ju aldrig något land där vi inte framme någon gång är beräkningarna fel. Och är de det, då börjar de titta på färskvattenrasonerna. och närmar sig det här som man på engelska kallar point of no return. Kan vi fortfarande vända och komma i land?
En av ledarna i besättningen, som männen gillar och litar på mycket mer än Kristoffer, ställer ett ultimatum. Om de inte siktar land inom 3 dagar vänder fartygen om. Kristoffer har inte mycket att sätta emot. När han kliver in i sin hytt på kvällen är det med samma gamla bitterhet som vanligt. Ännu en gång omringas han av tvivlare och nejsägare. Men dagen därpå ser de fåglar i himlen. Grönt vass flyter förbi skeppen. En planka som ser ut att vara bearbetad ser de också. Allt pekar på en enda slutsats. De är nära land. Klockan 2 på natten väcks Kristoffer av ett kanonskott. Han vet vad det betyder. Land i sikte. Under månens ljus kryssar de 3 fartygen sakta fram mot den främmande kusten. Som långsamt tar skepnad framför dem. På morgonen den 12 oktober 1492 sätter sig Kristoffer i en roddbåt med en handfull man och tar sig i land.
Sanden är vit och mjuk under fötterna. Något liknande har han inte känt på 33 dagar. Solen står högt på himlen redan så här tidigt och värmer behagligt i ryggen. Men det är inte stranden eller solen som intresserar honom nu. Det är människorna som samlats i trädlinjen. Nästan helt nakna rör de sig försiktigt fram mot spanjorerna som drar upp roddbåten i sanden. De ser inte alls ut som han tänkt sig. De talar till honom, men han begriper inte vad de säger. Lika lite förstår de honom. De främmande människorna räcker över något häpnadsväckande. En färggrann talande fågel. I utbyte ger spanjorerna några bjällror och glaspärlor. Utbytet fortsätter en stund. Men nu tänker Kristoffer på annat. Han kallar till sig sin sekreterare som antecknar hans ord. Han tar härmed ön i besittning i kungens och drottningens namn. Samtidigt vecklar ett par av hans män upp en spansk flagga och placerar den djupt i sanden.
Han har ju själv beskrivit det här, att de bär inte vapen, känner inte till vapen. Jag tog fram några svärd och visade. De fick titta på klingan och de skar sig, för de visste inte vad det var vasst. Han tar upp det här som exempel på att det här är människor som är väldigt lätta att domesticera, erövra och tämja. De var inte järn, noterar han. De har inte kommit in i järnåldern än, spjuten. De är någon sorts rör, man fisktand istället för järnspets.
Detta är en av världshistoriens mest omvälvande händelser. Startskottet för Europas kolonisering av de amerikanska kontinenterna börjar nu, den 12 oktober 1492. Enligt vissa uppgifter kidnappar och tillfångatar Kristoffer några av öborna redan vid det här första mötet. Men det är inte helt säkert. Vilken ö det handlar om är inte heller spikat. Bara att det är någonstans i dagens Bahamas. Kristoffer själv är nöjd att ha hittat land, men inte helt nöjd. Här i Kina ska det ju finnas väldiga städer med rika hamnar, smockfulla handelsskepp och dyrbara varor. Han vet ju inte att Amerika eller Stilla havet finns och är bergsäker på att han befinner sig strax utanför Indien. Han förstår alltså inte att han just snubblat på en del av världen som ingen europé känner till.
Men han har ju ingen som helst aning om att nordborna har upptäckt Amerika 500 år tidigare. För det, åtminstone finns det inget som tyder på det. Så att det ska finnas någon annan kontinent där föresvävar inte honom. Utan hans enda begreppsram är att han har kommit till Asien. Där var indianer, Indiens invånare.
Konvojen seglar längre västerut och hittar oräkneliga öar. Kristoffer vet nu bortom allt tvivel att han tagit sig till Asien. Men bland besättningen finns det några som undrar. För de har ju också läst Marco Polos beskrivningar av Asien. Där ska finnas imponerande stenstäder, större än någonting i Europa eller Arabien, med knökfulla hamnar. Miljontals människor ska ju bo i de stora rikena, i samhällen som påminner om deras egna hemländer. Kan det inte vara så att de i själva verket hittat den mytomspunna, okända kontinenten på andra sidan havet? Nej, säger Kristoffer. Detta är helt klart Asiens kust. Och medan tvivlet ligger och pyr under ytan hos besättningen kryssar de tre fartygen fram i Karibiens klarblåa vatten från ö till ö. Till slut kliver de i land på en särskilt stor landmassa där växtligheten påminner Kristoffer om Kastilien. Han döper den omgående till La Espanola eller Hispaniola som den heter än idag. Här bygger de ett fort som de använder som bas medan upptäcktsfärden till de otaliga öarna fortsätter. Ett par saker ligger Kristoffer märke till under de månader han tillbringar i den här förundliga övärlden. Dels att här finns tiotusentals, kanske hundratusentals människor. De bor i byar, vissa av dem med stenhus. Tyvärr är det inte kristna själar, men det hoppas han ändra på. En annan sak han märker är de spännande växter, djur och kryddor som finns här. Talande, färgglada fåglar sitter i träden. Söta, underbara frukter i regnbågens alla färger med smaker ingen i hans besättning någonsin kunnat tänka sig. Men det som fångar Kristoffers intresse är en viss ädelmetall. Flera öbor har nämligen prydnader i glimrande guld. Han har desperat försökt få dem att visa var allt kommer ifrån och skickar män långt in på Hispaniola för att hitta gruvorna han antar måste finnas där.
Och det stora problemet är att man hittar inga guldgruvor.
Trots besvikelsen hittar de ändå tillräckligt med guld och juveler för att imponera på monarkerna hemma i Spanien. Och i slutet av januari 1493, efter nästan 5 månader på en plats ingen europé varit tidigare, kastar Kristoffers besättning loss från Hispaniola. Bakom sig lämnar de 39 kamrater i ett hastigt byggt fort gjort på resterna av fartyget Santa Maria som gått på grund och inte kunde räddas. Ombord på sina 2 kvarvarande fartyg har Kristoffer packat papegojor, frukter, kanel och chili. Hantverk från Taino-folket har de också tryckt ner i kistorna tillsammans med allt guld de kommit över. Och så är det en sak till ombord. Mänsklig last. Minst 7 Tainos kidnappas och tas med över Atlanten. Förmodligen är de fler än så, men av de 7 vi känner till säkert kommer en dö innan de sätter sin fot i Spanien. När han sitter ombord på väg tillbaka till Europa är Kristoffer nog både uppfylld och osäker. Han är ju övertygad att han lyckats och har dessutom med sig exotiska föremål som kan bekräfta det. Men han har ju inte hittat de stora städerna i Kina och upprättat kontakt. Någon passage till Indien har han inte heller letat rätt på. Och han har inte alls så mycket guld som han hade hoppats. Men när han stiger i land i Spanien den 15 mars 1493 kan han sluta oroa sig. Kristoffer är namnet på allas läppar. I Barcelona, där kungaparet nu installerat sig, är gatorna fullsmockade med förundrade människor. Deras ögon nästan skjuter ur sina hålor när de får syn på Taino-människorna. Men det tänker inte Kristoffer det minsta på. Äntligen får han det mottagande han tycker att han förtjänar. och solar sig i folks förundrade blickar.
Ja, men det här är en triumfåterkomst. Det här är ingenting man sticker under stol med. Och då ska man betänka en viktig skillnad, och det är att för det mesta när man hittar något upptäckt över den här tiden, när man gör ett fynd, så håller man tyst om det i de flesta fall. Det gör inte den spanska monarkin. Ferdinand och Isabella slår på stora trumman. Det här är deras triumf. Man vill inte och man kan inte hemlighålla att man har hittat fram till Asien som man tror genom att åka tvärs över Atlanten.
Kungaparet imponeras av Kristoffers rapport. Detta är ju riktigt lovande, tycker de. Om det finns guldsmycken borde det ju rimligtvis finnas gruvor också. Och bäst av allt, det finns ju uppenbarligen nya undersåtar. De måste ju helt klart kristnas och få del av den härliga civilisation som spanjorerna kan erbjuda dem. Den 25 september 1493, efter 6 månader hemma i Europa, seglar 17 fullastade fartyg från Spanien. I spetsen på sitt flaggskepp står Oceanhavets amiral Kristoffer Columbus. Ombord på skeppen har han över 1000 besättningsmän, missionärer, nybyggare, hästar och bytesvaror. För nu har Kristoffer tydligare mål med sin resa. Att kolonisera och upprätta handel med Asiens stora riken. Med andra ord gäller det att hitta dem. Men han har en sak till i huvudet. Och det är fortet han lämnade bakom sig på Hispaniola med 39 kristna själar. När hans konvoj når fram till Karibien i november samma år är de dock långt ifrån fortet. De landar på en främmande ö och möter snart öbor som varnar dem för ett krigiskt folk i närheten. Det ryktas att de äter sina fiender och skjuter inkräktare med giftpilar.
Kanib, alltså karibindianer. Och då tror han att Khan, ja det måste ju vara Kublai Khan eller Genghis Khan, det är ju ståkanen. Kina alltså, inte långt bort.
Äntligen, tänker Kristoffer. Medan spanjorerna tar sig från ö till ö hittar de fler spår av den här hittills okända kulturen. Och slutligen hamnar de mitt i varandras väg. Det blir våldsamt. I flera skärmytslingar, både på land och längs kusterna, använder européerna sina musköter och kanoner skrämmande effektivt. I en strid tar Kristoffer själv en ung kvinna till fånga och ger henne som gåva till en av sina löjtnanter. Det dröjer inte länge innan kvinnan blir våldtagen. Den europeiska koloniseringen visar sina rätta färger redan från början alltså.
Ja, första resan, det var väl någon enstaka skärmytsling som han hade. Andra resan, då vet han att det här är svaga motståndare. Och det är tillåtet att föra krig, erövra, lägga under sig svaga motståndare. Det här är råa busar, skulle vi säga. Men det ingick i den tidens koncept. Och då blir det naturligtvis rejält blodigt när han kan använda europeiska vapen mot folk som inte har något att sätta emot.
I december hittar de fortet på Hispaniola, eller det som finns kvar av det. En kuslig tystnad ligger över de nedfallna murarna. Varenda spanjor som stannat kvar är död. Kristoffer blir inte så rasande som man kunnat tro. Han utgår ifrån att de börjat bråka sinsemellan. Hans rasism mot öborna gör också att han inte tror att de är starka nog att besegra spanjorer i strid. Och han går vidare från det makabra fyndet rätt snabbt. Han beordrar att en ny stad ska byggas på ön. Och från den här basen kommer han att ge sig ut på jakt efter guldgruvorna han vet finns här någonstans. Resten av den här andra resan och den tredje expeditionen som följer kort inpå går i ett hänsynslöst mönster. Kristoffer reser från ö till ö och söker hela tiden efter guld.
I första hand, jag är dig det så ger du mig guld. Och sen så, okej, där har du guldet, nu slår jag ihjäl dig. Alltså det är lite rekognosering och sen tar vi smash and grab. Ser man det här ur ett vidare perspektiv så är detta upptäcks- och plundringsfasen. Under de första 10-15 åren som spanjorerna Columbus och hans efterträdare i det här Columbus-kölvatten då, som också går ut. Den fasen, då vill man upptäcka så mycket land som möjligt och se om det finns guld. Och när man väl hittar det så är man väldigt brutal. Och det här leder till att till stora geografiska upptäckter. Eftersom det inte finns så mycket guld så åker man runt och tittar. Man hittar Centralamerika, Panama, Nicaragua, Sydamerika, Colombia, Puerto Rico, Antillerna. På mycket kort tid kartlägger man nästan hela Västindien på jakt efter guld. Och man får skövlande fram. Man lämnar förstörelse efter sig. Man lämnar döende befolkningar efter sig och så åker man vidare.
Columbus blir övertygad om att det finns rika gruvor på Hispaniola och inför en brutal regim. Taino-folket förslavas i allt högre grad och drivs med piskor, hundar och gevär. Hela tiden med samma mål. Guldgruvorna. De som inte förslavas sätts i ett kallhamrat vasallsystem där de tvingas betala en viss mängd guld till européerna. Annars blir det tvångsarbete, tortyr eller döden. Trots att han får varningar från kungaparet om att sluta förslava och börja kristna ihärdar han med sin människohandel. Han har ju sett som ung hur mycket pengar man kan tjäna på det och verkar inte alls intresserad av att sluta. Hans övertygelse om att han är någonstans längs Asiens kust bara växer. Under en resa till Kuba blir han tvärsäker på att den stora ön i själva verket är det kinesiska fastlandet. Trots viss skepsis bland hans män tvingar han dem att signera ett erkännande att de verkligen varit i Kina. De som förråder honom och säger något annat senare ska bestraffas med utskurna tungor. Den tredje resan som börjar 1498 tar honom äntligen till fastlandet. Men inte på den kontinent han hoppas. Han kryssar längs en lång kustlinje och ser massiva flodvågor, färskvatten dundrar ner i havet i ett väldigt delta. Han stiger i land och den täta gröna djungeln, de söta frukterna och vackra utsikterna övertygar honom. Detta måste vara Edens lustgård, eller åtminstone väldigt nära det himmelska paradiset. Förmodligen är det också någonstans här han kommer hitta kung Salomons mytomspunna guldgruvor som nämnts i Bibeln. I själva verket är det dagens Venezuela. På tal om Bibeln så börjar Kristoffers kristna övertygelse växa ihop med hans förhöjda bild av sig själv. Han börjar signera brev som Kristusbäraren, jämför sig själv med Abraham och andra patriarker. Och under resan iväg från Venezuela står han i timmar uppe i kråkboet och samtalar med Gud. Dessutom har han dragit på sig en allvarlig ögoninfektion som gör att han mår allt sämre och blir nästan blind på ena ögat.
Han har sjukdomar och historiker och medicinhistoriker har grälat jättelänge om vad det är han är sjuk i. Det mest naturliga som man brukar gissa på det är alltid gikt. För det fick folk jättemycket för att de åt och drack för dåligt. Vi har mängder av exempel på giktbrutna gamla kejsare och folk i 50-årsåldern som knappt kan gå. Och det här påverkar hela kroppen. Och är man dessutom ute till havs hela tiden och tittar på solen så kan detta leda till allvarliga bekymmer som i värsta fall kan döda dig.
På Hispaniola börjar folk få nog av hans brutala styre och högfärdiga beteende. I bosättningen finns till och med några som talar om uppror. Dessa personer fångar Kristoffer in och låter hänga utan någon vidare rättegång. Men hans hårdhänthet börjar bli känd i Spanien också. Under år 1500 skickas därför en kunglig delegation till ön för att undersöka hur det ligger till. Och de kommer fram till att Kristoffer är en brutal, orättvis förste och överlag en dålig guvernör. Den 49 år gamle guvernören, Oceanhavens amiral och guvernör slås i kedjor och sätts på nästa fartyg hem till Spanien. På något sätt lyckas han övertyga kungaparet om att allt är ett sorgligt missförstånd. Han får till och med tillåtelse att göra en fjärde expedition. Men den här gången är det nya villkor som gäller. Han är inte guvernör eller vicekung längre och förbjuds från att ens kliva i land på Hispaniola. Nu handlar det bara om att hitta passagen till Indien och guldgruvorna som hägrar.
Nu finns det konkurrenter på plats och därmed blir det konkurrens om vem som ska bli guvernör, vicekung, bestämma för rikedomarna. Och jag misstänker att det är därifrån som de här historierna om hans hårdhänthet framförallt kommer. De stammar ur andras girighet. Nu kan de vara korrekta ändå, men då vill jag bestämt hävda att konkurrenterna var minst lika brutala. Och den här bilden av Columbus som en brutal makthavare, en tyrann, den ökar ännu mer sedan under fjärde resan och hänger med honom.
Detta blir Columbus sista resa. Under de två år han är borta från 1502 till 1504 hinner han med en smått otrolig odyssé genom Karibiens övärld. Förbi Jamaica och Kuba tar han sig till Centralamerikas kust. Den lilla flottiljen seglar sedan söderut från Honduras längs Nicaraguas myggkust, Costa Rica och Panama. Här lär han sig av urbefolkningen att landet är smalt och att ett till stort hav finns i väster. Bingo, tänker Kristoffer. Detta måste ju bara vara Malaysia. Han är alltså närmare Indien än någonsin och kommer säkert hitta den passage som leder dit. Så blir det inte. Istället kastar hans expedition loss utan att hitta någon väg till andra sidan. Och förmodligen missar de Maya-folket med minsta möjliga marginal under den här resan. Men det kan ju inte de veta. På vägen tillbaka går skeppen på grund utanför Jamaica. Nu är de skeppsbrutna, utan något sätt att kontakta sina landsmän på Hispaniola.
I det läget börjar man faktiskt tycka lite synd om honom. Alltså, någon gång måste han ändå få lov att lyckas. Men det jag tycker det mest ironiska är ju att han har två stycken högkulturer, Maya och aztekerna, runt om hörnet. Och han väljer inte att segla åt de hållen. Det här säger också en hel del om hur dåligt kulturmötesmässigt det var i nya världen. De här folken som lever i Centralamerika och i Sydamerika och Nordamerika, de har väldigt dålig koll på varandra. Alla vet inte om vad det finns för riken runt om hörnet. Han hade säkert fått höra om det annars. De har inte haft så mycket interkulturell kommunikation sinsemellan. Och det är ett av skälen till att de inte har immunitet mot sjukdomar eller att de inte har lyckats uppfinna lika många vapen. Och detta fäller Columbus. Det är därför han inte når fram till aztekerna.
Ett par män som blivit skeppsbrutna med Columbus bygger kanoter av vraken och ger sig ut på ett rent självmordsuppdrag. De paddlar hela vägen från Jamaica till Hispaniola för att hämta hjälp. Det är en tur på nästan 20 mil i hemmasnickrade kanoter. Guvernören på Hispaniola har dock inte särskilt bråttom att undsätta Kristoffer. Han tycker riktigt illa om den högfärdige amiral Columbus. Och det är han inte ensam om. Vid det här laget kallar de flesta honom för faraon bakom hans rygg. Eftersom han alltid jämför sig med bibliska karaktärer, styr med järnhand och har på tok för hög uppfattning om sig själv. Det dröjer över ett år, till juni 1504, innan hjälp kommer till Jamaica, där den nu 53 år gamle Kristoffer suttit och väntat med sin lilla besättning utan någon kontakt med omvärlden. I november 1504 återvänder Kristoffer till Spanien. Här kommer han stanna resten av sitt liv, och det är inga lyckliga år. Han lever visserligen bekvämt med sin amiralspension, men det är inte alls den nivå av rikedom som den äregirige Kristoffer tänkt sig. Han ska ju ha en tiondel av all vinst från öarna han besuttit. De tycker inte den dealen gäller längre, på grund av alla övergrepp och övertramp han gjort sig ansvarig till på andra sidan Atlanten. Men envis, det har han alltid varit. Därför följer Kristoffer det kringresande spanska hovet från stad till stad och hamnar slutligen i Valladolid, strax norr om Madrid. Här bor han på ett enkelt pensionat på våren 1506. Men han är ingen kryman. Den numera 55 år gamle Kristoffer har slitit ut sin kropp mer än många andra. Den där ögoninfektionen har aldrig riktigt läkt. Och dessutom lider han av en sjukdom moderna historiker tror är en slags reumatism eller gikt. Alla åkommor blir till slut för mycket. Den 20 maj 1506 dör Kristoffer i sitt enkla rum. In i det sista är han övertygad att han verkligen varit i Asien och dör missnöjd över lotten han dragit i livet. Kristoffer Columbus ändrar hela världen. Hans resor blir startskottet på den europeiska kolonisationen i Amerika som kommer göra länder som Spanien, Portugal, Frankrike och Storbritannien ofantligt rika och sprida deras kulturer, språk och religioner över världen. Men det innebär också ett omätbart lidande för miljontals människor. Sjukdomar som européerna tar med sig sätter hela kulturer ur spel och skördar hundratusentals liv. Kanske kan vi inte hålla Kristoffer ansvarig för det som händer långt efter hans död, men han är ingen ängel under sin egen livstid heller. Tiotusentals Tainos och andra öbor dödas, förslavas eller sätts i tvångsarbete under hans styre. Allt för att han själv ska få högre status och ett större saldo. Och det är ingenting som vi börjar kritisera först nu på 2000-talet, utan det väcker anstöt i Spanien redan under hans egen livstid. Kristoffer är en man som gör något enormt i världshistorien, men på sätt och vis sätter hans äregirighet, stolthet och envishet hinder för hans eget arv. För han vägrar ju erkänna att han är på en ny, hittills okänd kontinent. Därför döps hans stora upptäckt inte efter honom själv. Och han går till sin grav med en gnagande känsla att han inte gjort mycket värdefullt med sitt liv.
Jag kan förkasta, precis som alla andra, hans tendenser till brutalitet och folkmord och girighet. Men när det gäller den här drivkraften, upptäcka glädjen. Han vet säkert om att det här är sista resan. Så pass mycket har han säkert räknat ut när han tittar på sin egen kropp och känner sig sjuk. Och då vill han göra så mycket, det bara går. Och där någonstans, det där för mig så klickade till där. Det här är en människa som brinner för sin sak och offrar även sig själv för att kunna nå de här målen. Försöka hitta fram till de här mytomspunna asiatiska riken.
Du har lyssnat på historien om Kristoffer Columbus med mig, Blanda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Karl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och praktikant Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av